Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Och vi har kommit till del 2.
Välkomna till Andreas kapellet och Värnamo kyrka den här tisdagskvällen då vi ska börja på eller fortsätta med apostlagärningarna som är vår nya bok. Jo, apostlagärningarnas första kapitel. Och vi har inte kommit så långt där precis i texten. Men bara en sak där till repetition eller två saker. Det ena som jag tyckte var så härligt och som var nytt för mig. Jag hade inte sett att Markus slutar sitt evangelium på det sättet. Där det står att Herren verkade tillsammans med dem. Det är ju så det slutar i Markus evangeliet. Han fortsatte sitt verk tillsammans med dem efter sin uppståndelse. Och det är det ljuset vi ska läsa och förstå apostlagärningarna också. Jag tror vi tog nästan hela förra gången till detta där det står i första versen. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen och så vidare. Just detta att det är Lukas som har skrivit det här, men framförallt att Jesus blev upptagen till himlen och att det är det som är utgångspunkten för apostlagärningarna. Det är ju inte så att Jesu gärning på jorden slutar med evangelierna och sedan så tar församlingens tid vid, utan Jesus fortsätter ju att verka. Men genom sin församling i apostlagärningarna. Och det är ju viktigt att ha det klart för sig. Därför att det var säkerligen så som de första kristna uppfattade det. De uppfattade inte, tror jag, i första hand att det var de själva som skulle utföra missionsuppdraget. Utan de uppfattade att Jesus utförde missionsuppdraget genom dem. De var hans kropp. Och de var lyhörda för hans instruktioner, och det talas ju ofta om den helige ande som vi kommer att se när vi kommer allt längre in i texten. Så att det var själva utgångspunkten, och utgångspunkten är ju då att han regerar ifrån faderns högra sida. Han har all makten, han kan låta det här ha hur stor framgång som helst egentligen, och det var ju det de fick vara med och uppleva också, att det var på det sättet. Så ungefär så långt hade vi kommit. Jag tror vi läste de tre första versarna där. Och tog inte att jag läser dem en gång till. Däremot så finns det, jag skulle vilja utvidga den tanken något, det här med att Jesus verkar genom sin kropp. Det var nämligen så för ett antal år sedan att jag stötte på ett grekiskt ord som heter katarizo, som är ganska ovanligt, finns på 4-5 olika ställen i Nya testamentet, och som öppnade en ny förståelse, för min del en ny förståelse om hur Gud verkar genom sin kropp. Och då tänkte jag visa de där ställena katarizo. Därför att frågan är om inte det här är ett nyckelord som också har betydelse för vår tid så att säga. Och det första gången som jag hittade det är Matteus 4. Matteus 4, vers 18 till och med 22 har jag skrivit. Det är ju hela perikopen, hela avsnittet är 18-22. Det handlar om när Jesus kallar sina första lärjungar. Och det hör nog också till saken att det är det handlar om. Och så står det då att de var fiskare. Och att Jesus i vers 19 kallar dem. Och genast lämnar de nätet, de följde honom. Och sedan så kommer vi ner till vers 21, han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och katarizo, sina nät. Här står det då översatt i folkbibeln som jag har nu att de gjorde i ordning sina nät. Jag vet inte om det står väl under samma betydelse, även om du har någon annan översättning, att de lagade sina nät eller någonting sånt. Gjorde i ordning sina nät. Så katarizo översätts här med att de gör i ordning näten. Kom ihåg det. Nästa gång som det här ordet katarizo finns, det är i Efesiebrevet. Romkorgal F. Efesiebrevet kapitel 4. Det har jag skrivit upp verserna 11 till och med 16. Det, just det, det börjar ju där med att Gud har gett oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Och så står det då i vers 12 vad de här profeterna och evangelisterna och herdarna och lärarna, vad de ska göra för något. Vers 12. Jo, de skulle katarizo de heliga till att utföra sin tjänst. Alltså göra i ordning, om vi tar samma betydelse som det hade om näten. Här står det översatt med att de skulle utrusta de heliga. Och jag vet att i den gamla översättningen så stod det att de skulle göra de heliga skickliga. Alltså de här särskilda ämbetena som finns här, de har ett uppdrag, nämligen att göra i ordning de heliga. Göra i ordning näten. Så att Gud kan använda nätverken eller använda sin kropp. Den ska sättas ihop, göras i ordning, skickliggöras. Sedan så finns det också ordet i Hebreerbrevet 10. Hebreerbrevet 10 som innehåller ett citat därifrån, vers 5. Det är ett citat ifrån Saltaren. Och då står det i citatet, det är alltså det här ordet läggs nu i Jesu Kristi egen mun. Det kan ni se i vers 5. När Kristus träder in i världen, säger han, och så kommer då citatet: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du katarizo åt mig. Det betyder alltså att när Jesus Kristus ska gå in i världen, när Guds son ska bli människa, så får han en kropp i vilken han kan uppenbara sig. Gud skapar ju den här kroppen i jungfru Marias mage, så att säga, och bereder gudasonens inträde i världen på det sättet. Och då när jag läste det här sista stället, så slog det mig plötsligt hur det berättas i skapelseberättelsen. För i skapelseberättelsen så står det att Gud gjorde i ordning en kropp. Han tog stoft från marken. Och det hebreiska ordet där, för det är ju hebreiska och inte grekiska, bara om jag minns rätt, det betyder att ungefär som en konstnär modellerar, alltså med lera modellerar och gör i ordning en kropp. Och sen när den kroppen är i ordning gjord, så står det lite senare att han inblåste sin livsande. Och så blev människan en levande själ. Och plötsligt så ser jag det, att är det inte precis så Jesus gör? Det Jesus gör under sina 3-3,5 år, det är att han ställer i ordning en gemenskap med de första kristna, de här 120 det talas om i apostlagärningarna. Och när de är så att säga ihopsatta till en kropp, då kommer pingstdagen när Gud blåser in sin ande. Vi kan titta också i Lukas 1. För här börjar jag skönja ett mönster nämligen. I Lukas kapitel 1. Där handlar det om Johannes döparen. Och det handlar om Johannes döparens uppgift. I vers 17, Lukas 1:17. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Här tycks alltså finnas ett grundmönster som säger oss att den främsta uppgiften för Kristus eller för Gud eller för Kristus när han ska verka i världen, det är att upprätta en kropp genom vilken han kan verka eller i vilken han kan blåsa in sin ande och sedan verka igenom. Hur kom det sig att den kristna tron blev så oerhört framgångsrik det första århundradet, eller låt säga de två, tre första århundradena till och med? Var det därför att Jesu förkunnelse var så imponerande? Var det därför att hans predikan och hans undervisning var så kraftfull? Eller så överlägsen all annan undervisning? Svar, knappast. För Jesu undervisning skilde sig inte särskilt mycket från fariseerna och de skriftlärde. Det som var den stora skillnaden när Jesus undervisade på samma sätt som de skriftlärde, det var ju det att han talade som en som hade makt och myndighet, därför att det var ande i det. Och det var en evangelisk ande i det också. Så att det blev inga pålager på människor, utan de upplevde inspirationen. De upplevde att de blev uppbyggda. Det som var avgörande för budskapet eller undervisningen, det var väl inte att det var så märkvärdigt att Guds rike skulle komma, utan det var väl sådana fall att han levde som han lärde, att han gav sitt liv i det här. Han gav sin ande, han gav sitt liv, som gjorde det här trovärdigt. Men budskapet som sådant var inte hemligheten till att det spred sig så snabbt. Någon kanske skulle föreslå att det som skedde på pingstdagen, när den helige ande utgörs på ett sånt anmärkningsvärt sätt, på ett sånt fantastiskt sätt, så att det var som tungor utav eld och de talade i tungor och det blåste som om det var en storm i rummet och alla talade i tungor och folk hörde sina egna språk, att det var det som gjorde att det fick en sån framgång. Vad var det som utgjorde garantin för Jesus att han skulle lyckas fortsättningsvis efter att han har lämnat den här jorden? Var det som sagt pingstens under? Knappast. Det som var garantin, den enda garantin för Jesus, det var ju just detta, menar jag, att han hade lyckats sätta ihop en kropp. Han hade 12 stycken apostlar som han hade väglett och som hade svetsat samman på ett sådant sätt att de var beredda att ge sina liv för att genomföra det uppdrag som han hade kallat dem till. Hade han inte haft dem, så vet jag inte hur fortsättningen hade sett ut. I 3,5 år så verkar han med att sätta ihop sin kropp. Sen blåste han in sin livsande i Kristi kyrka och församling. Och sedan så var verket igång. Han verkade genom sin kropp. Här finns en hemlighet. Jag undrar, skulle han då göra annorlunda idag? Sannolikt inte. Det viktigaste, tror jag, som kan ske i våra församlingar, det är att Kristus får sätta ihop sin kropp. Och att de som har särskild tjänst får vara med om att göra i ordning kroppen. Så att Gud kan utgjuta sin kraft. För hans kraft måste löpa genom hans ordningar, såklart. Det här är ju svagheten i många av de väckelser som vi har sett, om man tänker på mindre väckelser i modern tid, att det händer en massa saker, men det finns inte några ordningar, det finns inte en kropp som så att säga kan kanalisera det här, utan det blir bara mycket en uppståndelse. Jag tror att Gud vill att hans kraft ska vara verksam i hans ordningar, i hans kropp hela tiden. För det är så vi läser apostlagärningarna. Katarizo, alltså ett viktigt ord med andra ord. Och jag tog extra tiden till det därför att, som sagt, jag menar att här finns någonting som gäller för oss idag också. Sen så kanske en kommentar till, fast det kommer vi in på här lite senare. Bara detta att det här är säkerligen ett skäl till att de vill ersätta Judas Iskariot. Det finns flera skäl som är tänkbara. Vi ska återkomma till det, för att slutet på kapitlet handlar ju om hur de utväljer en ny apostel efter Judas Iskariot. Men jag tror att det här var ett skäl. Alltså kroppen, det skulle vara de här 12 apostlarna som svarade mot 12 Israels 12 stammar. Den skulle vara hel, den skulle vara i ordning. Och det som hade hänt nu var att de hade förlorat en del av kroppen. Och så skulle det ersättas innan pingstdagen kom, så att de hade den här fulltaliga skaran. Kroppen var i ordning, så att säga. Det står också lite olika i vers 2. Det står så här i folkbibeln att Jesus genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Och här är lite otydligt i grekiskan. Så att i någon annan översättning så står det inte att han hade gett sina befallningar i den helige ande. Utan det står att han hade utvalt apostlarna i den helige ande. Och det är ju inte samma sak. Men å andra sidan så kan vi säga så här, att han gjorde naturligtvis både och. Han utvalde sina apostlar i helig ande. Han gav sina befallningar i helig ande. Så det är ingen svårighet. Men det är förklaringen till att det kan stå olika i olika översättningar. Och så står det då också att han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. När det står här att han lät sig ses under 40 dagar, så tror jag inte att det är nödvändigt att uppfatta 40 dagar bokstavligt. Det kan mycket väl ha varit 40 dagar bokstavligt, och står det så får vi väl tänka oss att det var så. Men det är ju samtidigt så att just talet 40 är ett starkt symboliskt tal. Det kommer ju igen på flera ställen. Ni känner igen det, till exempel syndafloden varade i 40 dagar. Eller Israels barn som åt manna i öknen i 40 år. Eller Moses som var på Sina i berg och väntade på tavlorna i 40 dagar. Elia frestades i 40 dagar. Jesus frestades i öknen i 40 dagar. Så det är ju ett starkt symboliskt tal. Och det kan man väl tänka sig att det finns med här också. Och då frågar man sig vad det där 40 står för. Och jag kan inte säga att jag vet det exakt. Men det är ju det som är gemensamt för alla de här exemplen som jag gav. Det är ju att 40 står för prövningarnas tid. Det är ju en uthållighet. Det är testning och prövning under 40 dagar. Det handlar om att vara uthållig. Och det kan man väl kanske tänka så här då också, att 40 dagar är en ganska lång tid, men under de här 40 dagarna så är Jesus med dem och han talar med dem om Guds rike. De får instruktionerna och de ska nu vara uthålliga och de ska bli instruerade. Och sedan så ska de vänta på pingsten. Det står nämligen så här, då får vi ta verserna 4 till och med, 4 och 5 då. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Nu såg jag det i någon annan översättning att det står inte att det var en måltid. Jag vet inte hur du har det i din översättning. Det står bara att han var tillsammans med dem. Eller när han var tillsammans med dem så befallde han dem och så vidare. Här står det måltid. Men det här ordet då, grekiska ordet, det används just när man är tillsammans i en måltid. Själva ordet måltid finns inte, va? Men det används i det sammanhanget, så att det framgår av meningsbyggnaden, så att säga, av innehållet, att de sitter där vid en måltid. Så det är nog riktigt att tänka sig det. Och dessutom så är det ju så att vid den här måltiden så talar han med dem om Guds rike, och han talar med dem om den helige ande. Och måltiden har ju en väldigt speciell ställning i den judiska tron. Därför att måltiden är, varje måltid är en sorts avbild av den stora festmåltiden, av den himmelska måltiden. När gemenskapen fulländas, då äger den himmelska måltiden rum. Det är liksom kulmen på gemenskap. Det är fulländningen när man bryter brödet, när man får del av samma mat tillsammans alltså. Och så tänker man sig överhuvudtaget när det gäller måltiden i den judiska tron. Jag vet också att på Gamla testamentets tid så talas det på några ställen om att inte bara Gud som ingår förbund med Israels folk, utan man kan läsa också om, är inte David som ingår förbund med Joab? Ja, det finns flera sådana här olika exempel. Och då går det till som så att det oftast, eller när man har utkämpat ett krig och någon står som segrare, så är det den starkare, den som har lite överläge, som tar initiativet till att ingå ett förbund. Ett fredsförbund till exempel. Den svagare kan inte bestämma att det ska bli fred, utan det är den starkare som gör det. Så den starkare tar initiativ och säger, nu sluter vi fred. Och då blir det en upprättelse för den svagare. Och då kommer man så att säga på samma nivå. Man kommer överens om fredsvillkoren, eller om det andra villkor beroende på vad det är för sorts förbund. Och så beseglas det här och avslutas nästan praktiskt taget alltid med en måltid tillsammans. Det kulminerar så att säga där. Och det här är ju den judiska traditionen. Så det handlar inte bara om att få mat i sig, eller att äta som i vår tid, när man äter för man ska bli mätt och så här, utan det här har ju en helt annan dimension. Och det, så ska man förstå det här när det står att det var en måltid som det här hände vid. Det är alltså markerat att det är ett speciellt tillfälle. Jag har skrivit upp här Markus 6:41, där man kan se samma tankar. Vi kan se Markus 6. Ska vi se vad vi har där. Ja, just det är när han mättar de här 5000 männen. Det står bara att de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Det kan du lägga märke till förresten. De satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Jag ska återkomma till det. Och så tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket och så vidare. Här kan vi associera till nattvarden. Men det här är ju inte en nattvardsmåltid. Det här är en vanlig måltid. Men också den vanliga måltiden hade någon sorts sakral prägel över sig. Därför att man tänker sig att Gud är närvarande. I 8:e kapitlet, om jag bara bläddrar fram ett par sidor, så bespisar han 4000. Och där ser man det på samma sätt i vers 6. Han befaller folket att slå sig ner på marken. Så tog han de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så. Jag säger att det inte är nattvarden, men det är någon sorts föregripande av nattvarden. För det kommer ju sedan när han instiftar nattvarden, den sista måltiden. 14:e kapitlet. 14:22, där har vi nattvarden. Det går till på samma sätt. Han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, tag, detta är min kropp. Det är ju det här som är så uppseendeväckande. Nu har det liksom hänt någonting här, va? Även om det var varje måltid är sakral, och inte minst de här när han mättar 4000 och 5000, men här första gången, detta är min kropp. Det är klart att de måste ha reagerat. Det måste de ha gjort. Men jag kan komma ihåg också att det var ju samma med påskalammet. Påskalammet var ju, Jesus var ju vårt påskalamm, säger Paulus. Och alla skulle få del av att äta det här påskalammet. Så måltiden har en sån karaktär. Sista bibelstället är också i Apostlagärningarna 10. Det står i den 40:e versen. Det är alltså, nu ska vi se, det här är Petrus tal i Cornelius hus, måste det väl vara, ja. Och då så står det: men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom. Alltså för oss som hade full gemenskap med varandra. Det här är ju också ett skäl till de här matföreskrifterna som gjorde att judarna åt ju inte tillsammans med hedningar. För de har inget gemenskap med dem. Och det gjorde ju Paulus när han var uppe i Antiochia, läser vi Galaterbrevet. Och så kommer Petrus dit och han gör det också. Men sen kommer Jakob och några av bröderna från Jerusalem. Och då blir Petrus knäsvag, så vill han inte äta med hedningarna. Så där finns ju en rejäl konflikt. Men det handlar ju, det visar ju hur viktig den här gemenskapen, gemensamhetsmotivet är i måltiden. Så var det med det då, ja. Och nu sitter de här då vid en måltid i vers 4 och han talar med dem om Guds rike. Och han säger till dem att de inte ska lämna Jerusalem. Och när man läser det så kommer man nog nästan i alla fall osökt att tänka på Saltaren 110. Och det här finns säkert med som ett skäl, som åtminstone som en bakgrund till att de inte ska lämna Jerusalem. Om ni tittar i Saltaren 110 så talas det där nämligen om Messias som den evige konungen och prästen. Vet du, det är den här kända Saltarsalmen som vi har citerat många gånger därför att den används flitigt i den första kristna församlingen. Den här salmen av David som börjar med orden: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Ni hör ju anslaget till apostlagärningarna. Och sen kommer det i vers 2: din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Sion, det är ju berget i Jerusalem. Från Jerusalem alltså. Du ska härska mitt ibland dina fiender, villigt kommer ditt folk när du samlar din här, och så vidare. Så tanken var den att evangeliet skulle utgå ifrån Jerusalem och att detta är uppfyllelsen utav vad skrifterna har sagt sedan hundratals, kanske tusen år tidigare. Det finns en sån liknande vers hos Jesaja. Vi har ju Jesaja inte så långt här efter Ordsboken, Höga visan, Jesaja kapitel 2. Där står det i 2:2 då: det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat, vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Så det här var en viktig tanke för dem. Man kunde ju annars ha tänkt sig, man kunde ju ha tänkt sig att han var ju från Nasaret, eller det kunde ha utgått ifrån Galileen, och han visade sig som uppstånden där. Så det kunde ju varit andra platser på så sätt. Men det här är alltså förmodligen en viktig bit i det hela, i det profetiska skeendet, i den profetiska bilden, och därför så har Lukas med det här. Men de pratade säkert jättemycket med varandra under de där 40 dagarna och under den här måltiden också, men det är bara det här som står kvar: lämna inte Jerusalem. Det är klart att det finns en mening med det, och sedan då också förstås att anden ska utgjutas. Man kan ju också se här, om vi tänker på det här med Jerusalem igen. Jag talar ibland om de två faserna. Där den första fasen är att Guds ord, Guds nåd kommer till det judiska folket som upprättas, ja, genom Abraham, Isak och Jakob och Moses och David och så, va. Och så fullbordas detta i Jesus Kristus. Och när det fullbordas så är det samtidigt början på någonting nytt. Och då kommer vi till den andra fasen. Nämligen den fas då det inte ska vara förbehållet bara det judiska folket. Utan ska gå ut till alla folk. Så det är väldigt tydligt här att det är ett profetiskt skeende när det står om Jerusalem. Att nu börjar fas 2. Nu ska Herrens ord, evangeliet, utgå ifrån Jerusalem. Eller som Jesus säger på ett ställe i Johannes evangeliet. Jag tror det är Johannes 4. Att frälsningen har utgått från judarna. Då kan man ju kanske tycka att det är inte så viktigt. Nej, men det stämmer med den profetiska bilden. Det är ju förutsagt. Man kan ju se när man får översikten hur väl planerat det är från himmelen, så att säga. Nu ska de stanna kvar då i Jerusalem. Men det de ska göra, skälet till att de ska stanna kvar förutom det här profetiska skeendet, det är också det att de ska vänta på vad fadern har utlovat. Det står inte här vad det är för något. Men det står det som ni har hört av mig. Och sen så citeras Johannes Döparen som talar om att han som kommer efter mig, han är starkare, han är den som döper i helig ande och eld. Så det är ju uppenbart att Jesus menar att det fadern har utlovat och det han har talat med sina lärjungar om, som inte står här, det är det som Johannes Döparen sa, att de ska bli döpta i helig ande. Jag har haft jättejobbet med det här, men jag får vara lite personlig också. Därför att när väckelsen bröt igenom då, jag var 18-19 år gammal, 20 kanske till och med, på den karismatiska väckelsen i början på 70-talet. Då skulle ju alla bli andedöpta och då skulle det gå till på ett visst sätt och man skulle känna det då. Va? Så att jag brottades ju mycket med det där med att bli andedöpt och att bli döpt överhuvudtaget. Och det tog nog ganska lång tid. Men om det är nu hur många år senare, det är ointressant. Va? Men det jag såg plötsligt, det var det här att det här med att bli döpt i helig ande, det är alltså övers på listan på något sätt. Jag hade vuxit upp med att det viktigaste av allting, det är Jesu korsdöd, försoningen och att få sina synder förlåtna. Och den heliga ande, att bli fylld med helig ande, det var för mig som någon sorts extra sak, va? Överkurs, någonting som inte alla men en del fick vara med om utanpå det som var det viktiga, nämligen korset och uppståndelsen. Men det där svängde så småningom för mig på så sätt att jag tror att Gud vill att alla människor ska få del av den heliga ande. Det vill säga ska få del av himmelrikets härlighet. Det är liv utöver liv, nåd utöver nåd. Det rika liv som Gud vill att vi ska leva. Det är det han vill ge oss. Det är hans huvudsyfte. Att vi ska bli fyllda med helig ande, vandra i helig ande, leva i helig ande. Det är huvudsyftet. Men det kan inte äga rum om inte först försoningen sker. Vi måste först bli försonade med Gud för att kunna leva i full gemenskap med Gud genom den helige ande. Nu är det självklart inte så att man ska spela ut det här emot varandra. Jag bara försöker balansera upp den som jag menar sneda bild som jag hade och som jag tror många kristna har än idag, så att säga. Att vi underskattar det kristna livet. Vi tror att det rika, överflödande livet i den heliga ande är någon sorts bonus för vissa som är lite mer kristna eller som tror lite extra, eller hur vi nu uttrycker det. Nej, jag tror inte att det är alls så. Jag tror att den minste av dem i det nya förbundet ska ha del av andens fullhet. Också tjänare och tjänarinnor, som det står i Joels profetia. Och då svänger bilden. Dessutom har Jesus betalat ett pris för att det skulle vara just på det sättet. Och plötsligt så släpper det på ett rikare ljus in i mitt hjärta, in i mitt kristna liv. Ni kan titta på vad Jesus har sagt då i Johannes evangeliet. Jag tänkte inte fördjupa mig just i den helige ande ikväll, därför att när vi kommer till andra kapitlet, då när anden utgjuts, det är bättre att ta det i det sammanhanget. Men redan här i prologen, i inledningen till apostlagärningarna, så talas det om att bli döpt i helig ande. Då står det så här då i Johannes evangeliets 14 kapitel. Det är alltså avskedstalet som Jesus håller innan han ska lida på Golgata kors och betala det här priset och åstadkomma försoningen. Så håller han avskedstal, kapitel 14, 15, 16. Vi ska dyka ner på något ställe i vardera kapitlet. 14 kapitlet, vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa. Jag skall komma till er, alltså genom anden, och så vidare. Jag talar om hjälparen. Och titta i 15 kapitlet, vers 26. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. Det står ju så sen också i Apostlagärningarna 1. När en helig ande kommer över er ska ni få kraft att vara mina vittnen. Så det hänger ihop. Och i det 16 kapitlet, vers 7. Jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom och så vidare. Ja, det finns ju mycket mer att läsa om den helige ande. Men ni ser alltså att Jesus talar med dem i sitt avskedstal om att han ska sända en annan hjälpare. Och där, då är det så, på grekiska finns det två olika ord för en annan. Och det ena ordet översätts med, eller betyder en annan, det vill säga en annan. Men det andra ordet, det betyder en annan likadan. Alltså inte en annan utan en likadan. Och det är det ordet som används här. Jag ska sända er en annan hjälpare. Det vill säga Jesus är våran första hjälpare och den helige ande är våran andra hjälpare. Så det är samma Gud vi talar om. Det här är ju ett sånt där ord som tydliggör just det här med treenigheten. Och som sagt, redan Johannes döparen hade ju talat om att han som kommer efter mig, han ska döpa i den helige ande. Det finns en annan sak här som jag berättade för er innan inspelningen gick igång här, att jag har fått låna P.P. Wallenströms översättning av Nya Testamentet, och han har ju kommenterat den också. Och då hade han en kommentar till den här med att vi ska bli döpta i den helige ande. Eller i vers 5 står det: vi ska bli döpta med vatten och vi ska bli döpta i den helige ande. Och så säger han att det är skillnad på att bli döpt med vatten och att bli döpt i helige ande. Och så har han en liten utläggning där. Om ni tittar i Matteus evangeliet 3. Det här är lite exkurs, men det kan vi väl kosta på oss. Vi har inte bråttom. Matteus 3. Där står nämligen i vers 11. Det är Johannes döparen som talar. Då står det så här: jag döper er i vatten. Ser ni det? I vatten. Alltså, att bli döpt, det betyder att bli nedsänkt. Så dopet är ju att bli nedsänkt i vatten. Och så uppstår man till nytt liv. Sen kommer du då till Lukas evangeliet kapitel 3. Lukas 3. vers 16. Det är samma Johannes döparen och så säger så här: jag döper er med vatten. Och då så skriver P.P. Wallenström det, att båda sätten användes. För vet, det har ju tid efter annan varit i diskussioner just om det här med dopet. Ibland kan man höra det nästan lite föraktfullt, att vi stänker bara vatten på huvudet. Men P.P. Wallenström är att det här ordet, att han döper med vatten, det betyder inte, då är man inte nedsänkt. Utan då har man vattnet som ett medel, med vatten. Och båda de där sätten förekom förmodligen. Och om de gjorde det här, det får vi väl tro eftersom det står så. Men vi vet ju att det gjorde det ganska snart. För man hade ju inte alls tillgång till så mycket vatten i de här länderna i Mellanöstern som vi har hos oss. Så det var bristvara på många ställen. Då döpte man med vatten. Nåja. Men sen så kommer det då till detta med den helige ande. Då är vi tillbaka här i apostlagärningarna. Här står det förresten att Johannes döpte med vatten. Så inte bara i vatten utan också med vatten. Men ni ska bli döpta i helig ande. Och då säger P.P. Wallenström det, att det är samma sak. Vi blir ju inte döpta, vi blir ju inte nersänkta i anden så att säga. För det är ju inte materia på det sättet. Utan det är att bli döpt i anden är samma sak som att anden blir utgjuten över oss. Alltså det är helt och fullt. Och det ska vi också konstatera när vi kommer lite närmare in på just det här med att bli fylld med helig ande. För jag tror vi ska ta ett pass om det också. Så ser vi att det finns ju olika uttryck. Men i sak så är det ju samma sak som åsyftas så att säga. Ja, det som kan vara nog här i inledningen, om nu tar ju färdigt här med vers 4 och 5. Det som kan vara nog här att koppla ihop tycker jag är nyckelorden som vi har talat om hittills. Det är måltiden som är ett föregripande utav den himmelska måltiden. Det är Guds rike som skulle komma i ändens tid, ska riket upprättas. Det är den helige ande som skulle utgjutas i ändens tid. Så här finns i introduktionen till apostlagärningarna nyckelord som talar om för oss att ändens tid har börjat. Anden utgjuts. Riket upprättas. Jesus har börjat göra och tala som det stod i inledningen. Och sa jag det, att Guds rike och anden, att de hör ihop de här sakerna. Att jag stryker under det beror på att det kommer igen här, nämligen lite längre ner. Ni känner väl till den här profetian hos profeten Joel som är bakom förklarande texten till det här kapitlet och även till nästa kapitel och till de första kristnas tankar om detta med anden. Det står nämligen hos profeten Joel. Ni behöver kanske inte slå upp dem, det är lite svårt att hitta de där små profeterna, men det står där i andra kapitlet vers 28. Det är det som Petrus citerar sen på pingstdagen. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och så vidare. Och det här är förknippat med vad som ska ske i ändens tid när riket upprättas. Det var så man förstod det här. Och det är därför de här pusselbitarna finns med. Vi får nog gå vidare lite grann just på den tanken, även om vi inte hinner göra färdigt det. Och då tror jag vi kan läsa vers 6 åtminstone. Eller 7, 6 och 7. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och så vidare. Den här frågeställningen som de har, lärjungarna, när de frågar, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Det visar att de hade en ganska snäv förståelse av vad Guds rike är för något. Den var snäv i den meningen, eller vet inte om man säger för mycket, man får intrycket av att de klamrar sig fast vid en traditionell judisk föreställning som säger att det rike som åsyftas här, det är ju alltså det israeliska riket som är Guds rike. Gud var ju kungen i Israel innan de fick kung, alltså från början så att säga. Gud ville ju inte att de skulle skaffa en kung, för han skulle själv vara deras kung. Så Gud var kungen och hans folk var riket. Ni är ett rike av präster, säger han genom Moses, eller till Moses. Så det var den tanken man hade. Och sedan så får de ju då, eller de tvingar ju till sig mer eller mindre en kung i jordisk mänsklig mening. Men även om de hade en kung, så betraktar man ju den kungen i Israel så som Guds ställföreträdare, som Guds redskap, kan man väl säga. Och han kallades också, du är min son, jag har idag fött dig. Alltså det här anspelar ju på kungen i Israel. Men parallellt med det så talas det också om Messias. Och Messias ska vara inte bara Guds representant, utan ska vara Gud själv som verkar. För under den här tiden som det var en jordisk kung, om man får uttrycka det så, som regerade över riket Israel, som är ett präster då i den här världen. Under den tiden så hade man ju oerhörda motgångar. Det var ju förfall till och ifrån. Och synden härjade. Och när vi kommer fram till Jesu tid så var de ju ockuperade av romarna sedan ett par hundra år tillbaka. Så fastän de var ett rike och hade en kung som där Gud verkade, va, så väntade de ju på att riket till sitt innersta väsen skulle upprättas. Så att ockupanterna skulle kastas ut, det skulle rensas upp. Och det här skulle ske genom Messias när han kommer. Så tänkte man sig det hela. Och det är det som ligger bakom deras fråga. Är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel, står det. Och då är en sak här, det här är kontroversiellt, vi får se hur långt vi kommer att få göra affäret nästa gång. Va? Men det jag lägger märke till, det är att Jesus inte avvisar deras fråga. Han säger ju inte att de är ute och cyklar. Utan det han gör är att han vrider det dit hän, att han börjar tala om tiden, alltså när det här ska ske. Istället. Han säger ju inte att nej, men den tiden kommer aldrig då Israel ska återupprättas. Den kommer aldrig. Utan det handlar om nu, det är att det ska komma något helt annat, nämligen kyrkans tid. Men när det är sagt så kan man ändå inte komma ifrån att även om han inte avvisar de här tankarna som de hade, det är möjligt att han inte kunde avvisa den då. Men om man nu inte avvisar den, så är det ju uppenbart att han korrigerar dem ganska kraftigt. För han talar ju om riket i andra termer när vi läser vidare här sen. Han talar om livet i anden. Det är riket. Så här måste vi nog lämna lite öppet. Alltså för huvudfrågan här nu som jag har som bibelläsare. Det är detta, vad menas med Guds rike? Och det här är en jätteviktig fråga, därför att du vet ju, när vi gick igenom Matteus evangeliet som vi gjorde ganska noggrant, då stod det inte Guds rike, men det stod ju himmelriket. Det är ju samma begrepp så att säga. För de vill inte använda ordet Gud, som sa himmelriket istället. Men alltså Guds rike i evangelierna talas det om, eller begreppet förekommer 130 gånger i evangelierna. Det är själva kärnan i Jesu förkunnelse. Tiden är inne. Guds rike har kommit. Omvänd er och tro evangelium. Det är själva kärnan i budskapet att riket har kommit. Och som sagt, 130 gånger används det här i evangelierna. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som menas? För här finns nu plötsligt två stycken tankar. Dels finns det den här judiska tron som är mer att det blev mer och mer så att det blev nationellt och politiskt. Och det kanske inte är så konstigt, det var den utvecklingen, det var inte så från början. Från början så skulle ju Israel vara ett prästerskap för hela världen. Men sedan så blev det mer och mer så att det handlade om att det skulle vara ett nationellt rike. Det skulle vara politiskt och man skulle kunna göra sig av med ockupanterna. Och man skulle kunna få upprätta Guds herravälde i sin nation, så att säga. Det blev så mer och mer. Så det var ju den tanken. Men är det det Jesus menar när han säger att Guds rike är närvarande? Nej, knappast. Och då är frågan om här, vilket väger tyngst, eller hänger de ihop på något sätt, eller hur skiljer de sig? Skiljer de sig på det sättet som många menar, att judarna är helt ute och cyklar, så att säga? Det här gamla tänket med Israels nation och så, det kan vi glömma. Jag tycker inte att man kan säga att Jesus avvisar det här helt och hållet. Han slingrar sig här och börjar tala om när tiden ska komma istället. Vi ska ha med oss den här tanken. För det är också så att parallellt med den här förväntan om en nationellt och religiöst och politiskt rike, så fanns det faktiskt också bland judarna en tanke om Guds rike som var mera rent andlig. Alltså att Messias skulle upprätta ett rike som var av andlig karaktär. Och när det talas om den helige ande och att anden ska utgjutas, till exempel hos profeten Joel, så är det nog mera det handlar om. Det handlar inte om ett geografiskt Israel, utan det handlar om en ny tidsålder som ska tränga in. Och den här tidsåldern är i sig ett rike. Det kommer en tid när Herren verkar genom evangeliets ord. Den tanken fanns också. Och det är väl den tanken som Johannes Döparen har. För han säger att efter mig så kommer en som är starkare än jag. Och han ska döpa er i helig ande och eld. Alltså det är en andlig dimension. En ny tidsion. En ny tidsålder som ska bryta in. Nya krafter ska göra sig gällande. Och det är också den tanken som Jesus fortsätter på. Och det är det som är innehållet i Jesu förkunnelse när han talar om Guds rike. Vi kan titta till exempel i Matteus 4:23. Matteus 4. Då har Jesus precis börjat sin offentliga gärning. Han har precis kallat sina lärjungar. Och står i vers 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade deras synagoger och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och så vidare. Titta också i 12 kapitlet. Vers 28. Då har han drivit ut onda andar ur en man som var besatt. Och så blir det ju stridigheter, ordstrider om det. Och så säger Jesus vers 28. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Så här är ju den här andliga dimensionen snarare än någon sorts politiskt geografiskt. Det måste man ju ändå tillstå. Det är uppenbart att judarna förväntade sig, och till och med de här apostlarna i Apostlagärningarna 1, de förväntade sig ett bokstavligt rike. Och det är också alldeles klart när vi kommer till Apostlagärningarna att Jesus har börjat upprätta ett rike. Frågan är bara hur det här kommer se ut då i slutänden. Han har börjat förverkliga det som för judarna var ett eskatologiskt hopp. Det som skulle ske i ändens tid, alltså när det nya skulle komma. Det som beskrivs hos profeten Jesaja, jag tror vi får ta och titta på de ställena också. Jesaja 65, så får du en ännu tydligare bild av de judiska förväntningarna. Jesaja 65, kapitel 40 till och med 66 hos profeten Jesaja kallas för trösteboken. Och det har kommit till som ett rikt evangelium till det judiska folk som har förskingrats och som lider under betryck och som kommer efter babyloniska fångenskapen. Det talas det mycket om upprättelsen. Och i det 65 kapitlet från vers 17 så ser vi att det står så här: se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Det ska inte mer höras gråt eller klagan. Det ska inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar. Inte heller gamla män som inte uppnår sina dagars mått. Den som dör vid 100 års ålder är en ung man. Och först vid 100 års ålder ska syndaren drabbas av förbannelsen. De ska bygga hus och få bo i dem. Plantera vingårdar och få äta deras frukt. När de bygger hus ska andra inte bo i dem. Och när de planterar något ska inte andra äta av det. Som ett träds ålder ska mitt folks ålder bli. Mina utvalda ska länge få njuta av sina händers verk. De ska inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty de är en avkomma, välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem. Det ska ske att innan de ropar ska jag svara, medan de ännu talar ska jag höra. Vargar ska gå i bet med lamm, lejon ska äta halm som oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska de göra något ont eller skadligt, säger Herren. Det är det här de väntar på. Titta också hos profeten Amos. Ska ni få ett par ställen till, för det här tycker jag hör med. Amos kapitel, det sista kapitlet är Amos 9. Från vers 11. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren till Gud. Alltså återigen, jag hade skrivit upp Mika 4, vers 1-4 också. Jag slår inte upp det, va. Men återigen så ser ni att det här är ju väldigt konkreta bilder. Och de första kristna väntade förmodligen inte bara på det här. Utan de såg det som att Jesus hade börjat upprätta det här. Det talas i Apostlagärningarna 1:1 om det som Jesus började göra och lära. Här skulle uppstå någonting nytt. Och sen så vet vi ju att de första kristna, de var införstådda med att Jesus skulle komma tillbaka väldigt snart. För när de insåg att himmelsfärden hade ägt rum, då undrar de, hur lång tid ska det nu ta då innan han kommer och fullbordar det här verket? Ska det ta flera år kanske? Och de här tankarna om att det skulle vara någon sorts andligt rike, de finns uppenbarligen här i Apostlagärningarna 1. Vi får ta det nästa gång, va. Men det får ju inte genomslag i den kristna kyrkan förrän på 200-300-talet. När man så att säga inser att Jesus inte kommer tillbaka så snart. När man släpper den tanken, då kommer det här in med att det skulle vara ett andligt rike. Men det får vi fortsätta med nästa gång.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Apostlagärningarna, och det här var del 2. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här på måndagar klockan 19 i närradion. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det här var från Värnamo församlings närradio. Det sändes. Härefter kommer sändning från Radio MF.